har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Terrorstämplade Hamas i storskalig attack mot Israel.
Ett mycket allvarligt underrättelsefiasko.
Ännu en stor massaker på israeliska civila.
Människor har halshuggits och lemlästats. Kvinnor och barn som dödats i kibbutzerna nära gränsen.
Vi har att göra med blodtörstiga vildar som har kommit in till Israel och mördat våra civilister.
De borde skämmas, och det är en skamfläck för Sverige att det kan äga rum överhuvudtaget.
Men att fira att oskyldiga människor drabbas på det här sättet, det är avgörande.
En vecka sedan ofattbara grymheter begicks mot hundratals civila i södra Israel. Värre än IS, säger flera som fick ta hand om skjutna och stympade festivalbesökare och kibbutzinvånare. Hur svarar världen på Hamas terror? I många städer, som i Malmö och Helsingborg, har palestinier jublat över attackerna mot civila i Israel. Och varför vill en del medier inte ens kalla det för terror? Och hur är det att vara jude idag i världen, Europa, i Sverige? Och vad händer med de 2 miljoner gazaborna? En timme om veckan som gick. Och här är trion som ska samtala och värdera det som vi har bakom oss. Josefin Uttas, kemiingenjör och före detta slöseriombudsman och politiker. Lars Leijonborg, senior rådgivare och före detta partiledare. Bob Hansson, poet och föreläsare med mera. Välkomna.
Tack.
Tack.
Och vad som dominerar den här gången är givet.
Vi börjar förstås med den storskaliga attack som terrorstämplade Hamas, alltså inledde mot Israel i morse.
Jag har ju å den svenska regeringens vägnar tydligt fördömt terroristgruppen Hamas attacker mot Israel. Så det är en mycket djupt oroande utveckling som vi ser framför oss just nu.
Det allra första målet för Hamas attacker i lördags, det var en ravefest vid kibbutzen Reim, där minst 260 människor dödades.
På golvet i vad som ser ut som en hall, enorma pölar av blod.
På andra sidan gränsen i Gaza bävar civilbefolkningen för vedergällningen.
Från nyhetssändningar i Ekot och SVT Aktuellt. Ja, det var ju attacker både i luften med raketer och på marken i form av mordiska terrorister som tog sig in över gränsen och slog till mot dansande rejvare och invånare i 2 kibbutzer som ligger bara några kilometer från gränsen till Gaza. Vad innebär det här för Mellanöstern och för oss i Europa? Det som startade i lördags den 7 oktober. Lars Leijonborg.
Ja, det första man ska tänka på är väl vad det innebär för människorna där, de som fruktar för sina liv och fruktar för sin framtid. Men det kan ju få effekter för oss också. Det mindre fokus på Ukraina-konflikten är väl en sak. Det kan ge upphov till högre oljepriser och sådana där saker. Så att det är naturligtvis enormt allvarligt.
Josefin Uttas, vad säger du?
Ja, alltså man har svårt att ta in det som har hänt och formulera det, alltså vad man känner. Det är liksom så överväldigande det här med att fredliga civila attackera små barn, alltså med sån grymhet. Ondska, ord som dyker upp i huvudet, och det, om det finns ondska så är det väl det här. Men samtidigt så man måste liksom se sanningen i vita ögat, att så här är det. Det finns människor som är redo att göra såna här saker, och det känner jag att vi glömmer bort lite grann ibland. Man hoppas att det inte finns såna människor, men de finns, såna som raserar, förstör, liksom lägger sin tid och kraft på att döda andra, planera, organisera sig för det. Till skillnad från det som jag är van vid och mer här i Sverige, att man bygger upp, man skapar, man utvecklar, man gör saker för andra, bygger någonting positivt. Liksom kontrasten är så enorm.
Mm. Bob Hansson.
Jag har svårt att tänka. Jag grät i morse när jag läste om det här återigen. Jag blir känner mig gråtfärdig just nu. Med... Alltså, Josefin säger att det, så här kan människor göra. Vi och jag är människa. Det här har vi inom oss. Så här kan det bli liksom. Att man liksom dundrar in på en dans. Jag har ju varit på såna här dansfester och jag tänkte så här på Breivik, de ungdomarna. Plötsligt kommer liksom en galning med gevär och skjuter folk. Här är en jävla massa Breivik som kommer in där på morgonen. Och eventuellt halshuggna barn i kibbutz. Och detta är människan kapabel till liksom. Och jag är människa. Fan också.
Vad ligger mellan det där du säger, detta är människan kapabel till och jag är människa? Vad tänker du vidare om det då?
Men jag tänker att de här som har begått de här enorma bestialiska illdåden som är helt sjuka har ju förmodligen från början varit normala människor, som människor som begår sådana illdåd tidigare också har varit. Vi har ju liksom Song My i USA där medåldern var 19 på de amerikanska soldater som sköt kvinnor och barn, och de hade precis lämnat college. Här har vi liksom ungdomar som har levt under blockad och ockupation i generationer på något sätt. Alltså vad militarisering kan göra med oss människor, hur snabbt vi kan förändra vårt sätt att handla. För collegeungdomarna i USA gick det snabbt, här hade det tagit längre tid, men och vi lever i fredliga Sverige och det är en sån kontrast, och vi har holocaust, normala tyskar, alltså, och så vidare och så vidare och så vidare. Det kan ju inte vara annat än ofattbart ur mitt perspektiv här i Stockholm innerstad. Ofattbart.
När det var alldeles nytt i lördags förmiddag så hörde vi på nyheterna bara om den här massiva raketbeskjutningen från Hamas mot Israel. Men när det sen blev klart att man hade tagit sig in över gränsen i ett stort antal och mördat massor av civila israeler, det tog ett dygn eller två, då fick det så att säga en annan dimension. Och när israeliska armén tillsammans med en hjälporganisation så småningom tog kontrollen över den här delen av Israel igen, stod det klart vad som hade skett där.
Det var fasansfulla syner som mötte hjälparbetare från organisationen Zaka när de sent igår kväll sökte igenom kibbutzen Beri i södra Israel.
It's a massacre, it's a terror activity. It's something that I never saw in my life.
Israelis tell us that in one attack on a kibbutz, Hamas terrorists took brutality to a new level, even decapitating children and babies.
Från Ekot, SVT och CBS nyhetsrapportering. Lars Leijonborg, det som gjordes mot civila i södra Israel. Bob var inne på det, men vad säger du? Varför gör människor så här?
Ja, det finns ju hela mänsklighetens historia. Varför blir man lägervakt i en gaskammare under Hitler? Och varför den libanesiska milisen i Shabra och Shatila i södra Libanon med israeliskt goda minne anser man väl gjorde en massaker i flyktingläger. Så att, men det är klart, dimensionen och genomförandet av detta går ju utöver. De jämförde ju med IS illdåd. Men det är ju precis som Bob säger, människan har detta i sig, och mänsklig utveckling ska ju handla om att bygga bygga system som gör att de här drifterna hålls nere och ersätts av de fina drifter som Josefin talar om, att bygga och åstadkomma positiva saker. Men det är uppenbart att det palestinska ledarskapet ju under lång tid har svikit sitt folk och uppmuntrat de här krafterna istället för att uppmuntra dem. Alltså Palestina är ju på många sätt många palestinier är välutbildade och de har möjligheter, men de som är det, de flyttar till Gulfstaterna och jobbar som läkare och ingenjörer där, så att säga. Men Palestina skulle kunna ha en positiv framtid, men har årtionde efter årtionde svikits av sina ledare.
Men alltså grymheter av olika slag som Mysenbom nämnde och Sabra Shatila, ja, det händer ju ibland. Men detta att halshugga spädbarn, det har jag faktiskt inte hört talas om tidigare.
Nej, det är bortom fattningsförmåga, som sagt. Det finns ju ingen enkel lösning på det, precis som jag har varit inne på. Det är det som är så frustrerande med det här. Ja, men man vill göra något, vi vill göra det bättre. Ja, men vad gör vi då? Den här maktlösheten.
Ja, men då kan jag ta en liten... Jag var i Israel. Ja, när du säger att det aldrig har begått grymheter mot barn. Alltså,
ja, halshuggningar i alla fall. Nej, spädbarn.
Det fanns väl en kejsare en gång i tiden som ville utrota alla judiska barn. Och jag var i Israel 2005 när Knesset fattade det här beslutet, som ju nu känns väldigt aktuellt och intressant, att dra sig bort ur Gazaremsan. Vi kanske vilken dag som helst nu får det motsatta beslutet, men då var det en av de israeliska värdarna som följde mig till flygplatsen och tog adjö, och då sa jag något sånt här: ja, det var ju spännande att vara här en sån här händelserik vecka. Och då svarade han: problemet med det här landet är att alla veckor är händelserika. Och så har det varit i flera tusen år. Det finns en bok om det, Bibeln. Och det är klart, grymheter har begåtts förr. Men vi får aldrig ge upp. Vi måste så att säga bygga samhällen som trycker ner de här våldstendenserna.
Ja, som kristen tror man en viss bemärkelse på en gud väl, som sägs ha avrättat barn där.
Ja, men vi har ju kommit förbi det. Vi har liksom utvecklats från det utifrån hur vi tycker samhället borde vara, och vi tar inte de orden och liksom som att vi ska leva utifrån det och begår de här illdåden som finns även i Bibeln och så.
Nej, när man kanske som kristen har den inställningen när Gud var ung och visste inte bättre, när han mognat.
Ja, lite så. Precis som våra samhällen som vi har gjort mer civiliserade. Men det har ju tagit väldigt lång tid. Så det är ju ingenting som gick över en natt.
Men tror ni att det var väl några som gav instruktioner till de här Hamas-grupperna? Jag uppfattar att det fanns en plan. Det var ju planlagt att kunna ta sig över gränsen med skärmflyger och motorcyklar och på olika sätt. Tror ni att de har liksom gett instruktioner om att göra exakt det de gjorde, de här extremt grymt med både svärd och skjutvapen, för att det anses vara helt rätt sätt för att gynna syftena? Eller varför blir? Är det här liksom en iskall plan som ser ut så här från början?
Fast oavsett så genomförde de ju de här grejerna. De hade ju inte behövt, teoretiskt sett, följa de instruktionerna, vem det nu som gav dem. Men de var uppenbarligen kapabla att göra det.
Och en inspelning med en Hamas-soldat, Hamas-terrorist, som skrek liksom i den här kibbutzen, tror jag: det är inte vi som är monster, när vi ska visa att israelerna som är monster, här ska ingen dödas. Så blev det inte.
De är fanatiker. Alltså de har en fix idé som hypnotiserade, ja.
Jag vet inte hur mycket som filmades under dåden, men de som har kommit dit, de här dels soldater och en hjälporganisation som tar hand om kvarlevorna av det här, har ju dokumenterat det här. Det finns massor med bilder på sociala medier. Jag har undvikit det mesta. Men vi vet att de finns, de här bilderna, och även judar över hela världen kan få se vad som gjordes med andra judar. Hur kommer en nation och ett folk påverkas av att veta allt om de här monstruösa övergreppen och att bildbevisen finns där? Vad händer med människorna?
Ja, vad händer? Vad skulle hända med mig om jag sa att danskar har gjort så med skåningar? Men jag antar att liksom att militariseringen och aggressionen inom Israel kommer att fortsätta öka.
Sa du militariseringen?
Ja, men precis. Liksom.
Men är det en bra beskrivning av terrorism? Är det liksom...
Nej, det hänger inte med. Nej, men jag menar att inom Israel finns det ju de krafter som vill jobba för en tvåstatslösning eller fred och liksom som vill upphöra med ockupation och så vidare. Och så finns det de som menar att palestinerna är ett hot, de vill utrota oss och vår enda chans till överlevnad är militär styrka. Och de rösterna kommer ju naturligtvis stärkas i generationer av det som hände den här dagen.
Israel fyller 75 år i år. Är de här konflikterna i Mellanöstern olösliga?
Jag har levt med dem i hela mitt politiska liv. Jag var tonåring när jag åkte på min första kongress med Folkpartiets ungdomsförbund 1967. Och då fick jag klart för mig att man måste ta ställning till Mellanöstern-frågan. Och då började just en diskussion om det här både i Sverige och internationellt med tvåstadslösning. Och sanningen är ju den att vi känner säkert allihop både judar och araber, palestinier. Och sanningen är ju att de har ju en mycket, mycket djup övertygelse om att deras sak, respektive sak, är rättfärdig. Och då framstår ju en tvåstadslösning som väldigt rimlig. Och ända sedan dess har jag hoppats på det, och vi får väl försöka hålla det hoppet levande, men det har inte åstadkommits på de här 50-60 åren, och just nu känns det ju mer avlägset än på länge.
Men komplicerar det hela gör ju att hela Mellanöstern är ju stora problem, och att det här är ju en konflikt som pågår. Det finns massor med olika grupperingar och länder, olika viljor om hur världen borde se ut och styras, och när det finns så extrema terrororganisationer till exempel. Det är jättesvårt med de som vill ha fred och frihet att få något spelrum för det när det finns de här konflikterna hela tiden. Och sen stora stater driver på. Iran, Ryssland har ju också intresse av vad som händer där, och de är också en maktspelare. Alltså det är så oerhört komplext allting.
Och det är rätt mycket dubbelspel. De arabiska ledarna, det finns ju ett starkt folkligt stöd för Palestinas sak i arabländerna, bland befolkningarna. Men ledarskikten i många länder, Egypten, Saudiarabien, Jordanien, har ju insett att om vi binder oss allt för hårt till palestinierna och deras sak, då förlorar vi själva. Så att det är ju rätt mycket, alltså Israel har ju varit ganska framgångsrikt med att knyta band till exempel till flera gulfstater och så vidare. Så att var det, ja, jag läste någon, det har ju varit en telefonsamtal, stod det nu om i tidningen, mellan Saudiarabiens ledare och Irans ledare, och det var ju fyllt av floskler så att säga om hur mycket man stöder Palestinas sak, men sanningen är ju att Saudiarabien är ju jätteangelägen om att tillsammans med Israel och andra stater få en god ekonomisk utveckling i regionen, och det hotas hela tiden av den här konflikten.
Du lyssnar just nu på gratisversionen av Veckopanelen, den med reklam. Den som är betydligt kortare än den prenumererade. Vi vill förstås att du ska bli prenumerant så att vi får mer resurser till vår publicistik och att ännu större andel av publiken kan höra och läsa hela vårt utbud. Det som kommer härnäst i Veckopanelen är analys av jublandet på flera håll över Hamas terrordåd i Israel och det politiska svaret på våldet och det nya kriget från svenska politiker. Skaffa Kvartal Total på kvartal.se/prenumerera. Då får du allt utom reklam.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu i veckan kallade Tidöpartierna till pressträff för att berätta att man pausar det svenska biståndet till Palestina, det vill säga den del av biståndet som kallas utvecklingsbistånd.
Vårt besked idag är att även Sverige kommer att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina tills vidare. Och vi kommer i samband med det också ge Sida ett uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina.
Sa statsrådet Johan Forssell och hade de andra Tidöpartierna bakom sig. Pausa biståndet, är det rätt, Bob?
Jag vet inte det, men jag vet att jag tycker att det var ett väldigt hastigt beslut som kanske snarare handlar om att göra, vi blir emotionellt påverkade och vi vill visa oss handlingskraftiga. Vad vi kan göra, vad kan vi göra? Vi kan dra in biståndet, ja men då gör vi det. Precis som den ungerska kommissionären EU hävdade väldigt snabbt att EU ska dra in biståndet, vilket inte har hänt för att väldigt många tycker det är en dålig idé. Varför är det en dålig idé? Jo, för att det säger stödja Hamas agenda, för det här utvecklingsbiståndet är ju väldigt mycket mot Hamas agenda för fred, för tvåstatslösning, för kvinnors rätt till utbildning och så vidare. Och dra in det biståndet kanske inte är helt rationellt och i så fall tänka lite längre.
Men Staffan, du gled lite där, för ibland sa du bistånd och ibland sa du utvecklingsbistånd. Det var nog så att nyckelordet på den här presskonferensen var översyn. Alltså det humanitära biståndet från Sverige kommer att fortsätta utbetalas till Sida, har gjort den här översynen. Det är ungefär så, men precis som Bob är inne på, och man kanske ville verka som man gjorde något kraftfullt. Men så vitt jag vet är det nog ändå huvuddelen i kronor räknat som kommer att fortsätta att gå ut ett tag till i varje fall.
Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson säger till TT att det här biståndspausandet, utvecklingsbiståndspausandet, är helt fel väg att gå. Sverige har aldrig haft något bistånd till Hamas, säger han. Biståndet har kunnat stärka mänskliga rättigheter, civilsamhället, sjukvård och folkbildning. Det lät som det du sa, Bob, ungefär. Vad säger du, Josefin?
Jag tycker ju att det är rätt att göra, fast det är klart att det blir mycket signalpolitik här i just det här läget. Men det är ju någonting som man borde göra alltid, verkligen se till att pengarna går dit de ska. Och det är okej att stoppa pengar om de går till fel saker eller riskerar att gå till fel saker.
Är det därför man har pausat biståndet nu, för att det går till fel saker? Att det alltså går till Hamas då, menar du? Eller?
Ja, så att se till att det absolut inte gör det är ju en målsättning, tycker jag. Det finns ju flera problem med bistånd. Alltså att det räcker ju inte med en god vilja och sen att man pytsar ut pengar och sen så når det bra resultat.
Men jag uppfattar också det faktum att den palestinska ledningen i Ramallah inte har tagit avstånd på ett tydligt sätt från Hamas gärningar.
Nej, precis.
Vad för Tidöpartierna en anledning att dra i handbromsen.
Ja, och precis. Det är bara ett av många fel som Abbas har gjort. Vårt bistånd syftar ju till demokrati, men år efter år så vägrar han att hålla allmänna val. Det är dessutom en enorm korruption, så att svårigheterna även på Västbanken är ju enorma, men samtidigt så ska vi ju försöka se till att inte vanliga människor drabbas mer än nödvändigt.
Ja, samtidigt har ju fattat, de vill inte splittra det ännu mer. Om de tar avstånd från Hamas så kommer det splittras ännu mer. Och jag tänker på Tidöpartierna, där ser man ju också att det är väldigt svårt för ett Tidöparti att ta kraftigt avstånd från ett annat Tidöparti. Det är någon slags
mekanism. I frågan om erkännandet av Palestina, som ju gjordes av den socialdemokratiska regeringen 2014, där vågar de visa att de är oense. För där vill alltså både Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ta tillbaka erkännandet. För de menar att det var helt fel och det var en bra markering. Men Moderaterna, som ju har utrikesminister och statsministerposten, vill inte göra det. Så där, Bob, så är man faktiskt beredd, där man exponerar man hela den här oenigheten.
Ja, och det har ju också hänt flera gånger. Absolut.
Men får jag tillägga en sak när det gäller biståndet? Att ett problem med bistånd är ju att även om man ger det till befolkningen och för att de ska må bra och inte till ledning som är korrupt eller terrorister eller så vidare, så om man ger det till folket, det betyder ju att landets ledare inte behöver ta lika stort ansvar. Då kan de släppa lite mer, men befolkningen får pengar någon annanstans ifrån. Då kan jag använda de här statens pengar till att bygga armé eller gynna sig själv, bygga fina byggnader och så vidare, skapa ett bra liv till sig själv, och då behöver man inte ta hand om sin befolkning. Och det är någonting som hela tiden finns i bakgrunden när det gäller biståndet, att det är inte en enkel lösning bara att ja, men då ger man till befolkningen. Vi vill ju få, när vi ger bistånd, att ett land ska kunna fungera som helhet, och då kan faktiskt biståndet störa också.
Sen är frågan hur vi talar om det som har hänt i Israel och Gaza och vilka ord som är rimliga, vilka som antingen är mindre bra eller som en del i alla fall vill undvika. Brittiska public service-bolaget BBC till exempel följer en princip som innebär att deras journalister inte vill kalla Hamas trupper för terrorister.
Government ministers, newspaper columnists, ordinary people, they're all asking why the BBC doesn't say that the Hamas gunmen who carried out the appalling atrocities in southern Israel are terrorists. It's simply not the BBC's job to tell people who to support and who to condemn, who are the good guys and who are the bad guys.
John Simpson heter han, utrikesnestor på BBC. Han har fått, hela BBC får liksom massor med kritik från politiker och andra som tycker att ni bör ju kalla en spade för en spade. Det här är terrorister. Nej, det är inte vårt jobb att berätta liksom om man ska fördömas eller om man ska ha stöd, säger då John Simpson. Vad säger ni om BBCs försiktiga ordval här?
För mig är det lite som jag var inne på tidigare, att det här att vara terrorklassad, det är ju någonting som vi har ett system för i vår del av världen, och det är ju bra att det finns, tycker jag, och Hamas är terrorklassat, och därför tycker jag det är helt rimligt att en journalist säger att det är terrorister.
Josefin, ska BBC, borde de säga vem som är the good guy, vem som är the bad guy?
Nej, jag tycker det var en klok synpunkt från Lars. Det är inte alla kanske som vet vad Hamas är, och det kan vara bra att ge ett sammanhang, och det är klart, hur ska man göra det? Men då är det väl jättebra om vi har dessutom beslutade system för vad vi kallar någonting.
Men det är ju stater och politiska organ som gör det, men BBC vill vara oberoende och inte vara en del av maktapparaten, låter det som då.
Nej, fast man kan också ibland behöva tala klarspråk. I det här fallet så känns det som att det här är inte då vi borde diskutera semantik faktiskt, utan det här är terrorister. Det har de ju precis visat.
För jag har ju noterat att svenska medier också varierar väldigt mycket, och terrorstämplad var det vanligaste epitetet i början på rapporteringen. Sen varierar man lite grann med terrorklassad, blev sen lite mer modernt lite senare i veckan. Sen finns det några som till och med talar om terrororganisation, men sen går man tillbaka till terrorstämplad igen. Bob, du bryr dig väl om ordens valör i högsta grad?
Ja, men jag bryr mig också om att inte flytta fokus från komplexa frågor bara för att de är komplexa, och prata om små enklare detaljer, vilket ord vi ska använda. För det är inte det viktiga här. Det viktiga är Mellanöstern-situationen. Det viktiga är att en stat ockuperar en annan stat, och de är konsekvenser som det ständigt leder till. Men jag undrar en grej, för det vet inte jag. Vet ni det? Alltså, eller vad tycker ni är skillnaden mellan en soldat från ett ockuperat land och terrorist? Alltså, vad är skillnaden mellan soldat och terrorist? Vem bestämmer den skillnaden?
Ja, även där finns det väl en... Ja, krigets lagar finns det ju något som heter, alltså vi har nämnt här, och det sa
kombatanter och sånt.
Ja, just det, på partiledarna, Magdalena Andersson talade om Israels lagliga rätt att försvara sig, så att en soldat har ju ett juridiskt stöd för det han eller hon gör, medan en terrorist är en brottsling. Det är väl en distinktion.
Det är väl det här man har folkrätt till egentligen, va? För att avgöra sådana här skillnader.
Ja, men jag bara undrar liksom en Hamas, alltså man då tänker sig att många betraktar Hamas som en befrielsearmé. Vi är ockuperade, just nu är det Hamas som arbetar hårdast för att vi äntligen ska bli fria. Och jag påtalar, och jag fruktansvärt emot Hamas, men det är så man ser dem. De har ingen stark statlig militär makt. De kan beväpna sina kroppar, säger man. Ingen kan ta min kropp ifrån mig. Jag kan sätta bomber på den för att befria mitt land från den här onda ockupationsmakten, för jag har inga stridsvagnar att köra med. Jag når, på grund av min militära underlägsenhet, så är det svårt för mig att nå militära mål, och då tar jag civila mål. Och är det där gränsen går, att man just inriktar sig på civila mål, då är man inte längre soldat, då är man terrorist, eller?
Ja, som kan. Jag är inte expert, jag kan inte. Jag lutar åt att det där är precis rätt.
Så då är USA plötsligt terrorister på grund av exempelvis Hiroshima. Då blir ju Israel också terrorister om det där civila offer. Men det är okej om det inte var meningen, att de bara råkade vara där, eller? Nej, jag vet inte. Och jag vill inte låta såna jävla Hamas, det är väl okej innerst inne. För det är de ju för fan.
Det är fullt tillåtet att kasta upp saker och ting i luften. Ja, som
stora kanske får frågor, vi river upp historien och så försöker vi reda ut.
Så vi återgår till BBC, vilket ord ska de använda?
Ja, men det du säger är ju bra, därför att det illustrerar själva grundproblemet. Du beskriver hur väldigt många människor ser det. Men då är det väl här att definiera, alltså det finns ju andra palestinska organisationer som inte är terrorklassade. Men man har kommit fram till att Hamas så systematiskt använder terrormetoder att de har blivit terrorklassade. Om jag får ta det här lite semantiska, så terrorstämplad, det säger ju ingenting om vem som har stämpeln, så att säga.
Nej, subjektet är okänt.
Ja, det kan ju så att säga vara motståndare eller vem som helst. Men terrorklassad antyder ändå att det finns ett system. Och det gör det ju här att EU har bedömt att Hamas metoder kan inte accepteras. De är terrorister. De är inte kombatanter, för att använda ditt ord.
Ja. Jag tycker att det spelar roll vilka ord man använder, för att jag brukar citera Bo Strömstedt, det märkvärdiga med ord att de betyder något. Så det är inte liksom bara någon liten ballong som svävar, utan vi påverkar vad vi får för bild och vad vi ser framför oss, och kanske också vilka attityder vi har.
Ja, fast jag skulle säga att det vore skönt att vi talade lite mer klarspråk. Jag tror att vi behöver det, och då kan vi inte hålla på att analysera vartenda litet ord. Vi måste förstå varandra.
Apropå klarspråk, så har Israels väpnade styrkor en talesperson som har börjat bli lite halvbekant för de som följer radio och tv den här veckan. Jonathan Conricus heter han. Han är uppvuxen i Malmö, så han talar skånska, har blivit en profil. Han har kallat Hamas för blodtörstiga vildar. Han var med Aktuellt i måndags. Vi hör ett litet avsnitt av det.
Jo, vår regering har ju givit oss målet att se till att Hamas vid slutet av det här kriget, när allting är gjort och sagt, att Hamas inte kommer ha någon som helst militär förmåga att döda israeler. Det är det målet vi har fått. Vi attackerar inte civila byggnader, vi attackerar militära mål, och vi försöker slå ut Hamas militära kapacitet. De är våra fiender, och det är därför som Israels svar kommer vara precis som det behöver vara, eftersom vi har att göra med blodtörstiga vildar som har kommit in till Israel och mördat våra civilister.
Jonathan Conricus från Aktuellt. Josefin, är det här klarspråk i din smak?
Jag tycker han är väldigt tydlig och pedagogisk. Jag gillar hur han pratar. Och ja, han tog ju i lite grann där. Men
blodtörstiga vildar.
Ja, men som sagt var, jag tror att de uppfattar det som det, och det är ju mer en känslouttryck eller vad man nu säger. Och jag tror att han talar för många, det som han gör det. Han är ju talesperson.
Ja, men jag tycker också att han sa också någonstans, de här har beskrivits som djur, men de är värre än djur. Och det stämmer ju. Alltså, de är inte vilda djur, de är vilda människor.
Mot slutet här nu, flammar ju upp ett enormt hat mot världens judar, och antisemitismen blir väldigt synlig också i Sverige när det händer såna här saker. Och företrädare för judiska organisationer berättar att så fort det är någonting nytt som sker i Mellanöstern dramatiskt där, så blir det värre för judarna i Sverige. Vad har ni för tankar om nivån på judehatet och vad det kommer sig att det ibland känns så överväldigande och skrämmande?
Ja, men jag tänker att det är en konsekvens av militariseringen i Mellanöstern som jag har förstärkt på båda sidor de sista 10-20 åren. För då blir man väldigt binär, då blir motståndarsidan liksom avhumanifierad. Och det är där vi är nu på något sätt. Att det är ett väldigt hat från båda sidor som eskalerar på grund av att man har militariserat konflikten som början handlar om jord.
Alltså det finns ju inte riktigt ett motsvarande muslimhat från judar som det finns ett judehat. Alltså det är ett kulturellt odlat hat. Alltså
ja,
det är inga åsikter,
det
utan det är liksom någonting man får med sig. Alltså vissa, inte alla naturligtvis. Men det är liksom kulturellt odlat på ett sätt som, ja.
Det finns ju också judiska kretsar som har ett kulturellt odlat hat mot palestinier.
Ja, men
och
det är inte så spritt, upplever jag, som i Mellanöstern till exempel. Ja, det finns ju inte så många judar. Eller hur många judar finns det?
10 miljoner, tror jag.
I Israel, eller?
Det är mer, jag tror att det är 15-20.
Ja.
Men 0,2% av världens befolkning är judar. Och
många fler muslimer är det i alla fall. Mycket fler.
Mm.
Lars, du är äldst här, tror jag, i skaran här. Har du en känsla av hur är antisemitismens styrka och omfattning? Hur det var för 50 år sedan när du var ung politisk broiler, höll på att säga, och nu?
Ja, båda mina samtalskollegor har ju rätt. Alltså, antisemitismen är ju mycket, mycket äldre än Mellanösternkonflikten. Det kan man ju konstatera. Samtidigt har ju Bob, och det faktum att du, Staffan, tar upp dig i en timme som väldigt mycket handlar om terrordåd och militära händelser i Mellanöstern, gör ju att det finns en koppling mellan det som händer på marken och människors känslouttryck, så att säga. Så det är väl bara att så slutsatsen av det Bob säger är väl att vi måste träget arbeta för att deeskalera den här konflikten. Kanske den gamla tvåstadslösningen kan dammas av igen och vi får en gång i tiden talar man om Osloprocessen. Vi kanske måste återvända till någon form av dialog och få en mera fredlig.
Men antisemitismen i Sverige, kan den alltså inte lösas i Sverige, utan den måste lösas i Mellanöstern?
Det är ju en bra fråga. Vi försöker ju med diverse demokratiprojekt och så vidare för skattepengar, men jag tror att det är väldigt svårt på grund av att det är liksom kulturellt odlat. Och finns det många då som har den synen, så är det ganska svårt.
Ja, det är klart, med invandring. Vi har haft en mycket stor invandring från muslimska länder. Det är klart att det har ett samband.
Ja, då har vi ett arbete att göra. Att återigen faktiskt fortsätta att prata om förintelsen. Och jag vet ju att i Palestina så kan ju lärare få sparken när man tar upp förintelsen. För man står inte ut med juden som ett offer, eftersom man betraktar den som en förövare.
Det hände ju en sak här för någon månad sedan, eller vad det var, att eritreaner i olika falanger började ha våldsutövning i Sverige. Och det är klart att Sverige måste hävda att det är oacceptabelt att konflikter i andra delar av världen importeras och blir konflikter här. Så det är ju naturligtvis bara att fördöma antisemitismen, vilka argument de än åberopar.
Därmed, hörni, så är det dags för er fria åkning som vi brukar ha på slutet i veckopanelen. Veckans person eller veckans ord. Josefin, vill du börja?
Jag har ett veckans ord som brukar kanske mer användas som en klyscha när man använder det så där spontant, men att det känns som att den här veckan så betyder det någonting, och det är fred. Det är så skört och värdefullt, och det är ingen självklarhet att ha.
Jag har inte hört ordet fred så mycket faktiskt den här veckan.
Alltså, det var så jävla bra sagt. Nu är jag avundsjuk, jag vill också välja fred.
Ja, tack. Lars?
Ja, jag vill alltid påminna om att situationen i Ryssland och Ukraina får inte glömmas bort. Och en person som jag ju beundrar oerhört är Alex Navalny. Och nu såg jag att också hans advokat har blivit gripen. Och det är ju ytterligare ett bevis på det totala rättsförfallet i Ryssland. Så att jag skulle vilja att vi får inte glömma Alexej Navalny.
Tack för det. Och Bob?
Ja, veckans person för mig är Pavel, min 11-åriga son, för att min kärlek till honom bara växer och växer och växer. Och nu har vi börjat måla. Vi har börjat måla. Jag är skitdålig på att måla. Han är ett geni kanske, men och det mötet. Så att jag är så kär i min son, så att det finns, ja, han blir personen. Och ordet jag hade tänkt välja var ju när han sa om min målning: du måste skvätta på lite färg så att det blir nästan fel. Han tycker att jag är lite överlagd i mitt konstutövande. Och det pratar mycket om vad bra konst är. Då blir det nästan fel. Men nu ändrar jag mig. Jag säger att veckans ord är antimilitarism, för att det är kopplat till fred.
Bra, tack så mycket. Bara för att fråga, går vi härifrån med en liksom dyster, pessimistisk känsla, eller lyckas ni upptäcka något ljus i mörkret så här mitt i oktober, efter en vecka som har trotsat det mesta?
Min lycka har ju gått ner nu, eftersom jag måste hålla på med nyheter väldigt mycket mer än vanligt på grund av den här jäkla podden. Och det finns ju studier på att ju mer nyheter du håller på med, ju större chans till olycka. Framförallt mer än 9 timmar om dagen, då blir det ångest. Så, så att, tack för att den här podden är över. Nu finns det ju hopp i alla fall för mig.
Om man har lagt en hel timme på den här panelen, så kanske man ska skära bort en timme från det andra man hade tänkt göra också då, möjligen. Det är ju min tanke när du säger sådär.
Ja, nu ska jag gå hem och måla fruktansvärt abstrakt. Känner jag.
Men han heter alltså Pavel, din son.
Förlåt?
Han heter Pavel alltså.
Ja, det gör han.
Ja, har du lärt honom några Pavel-låtar, eller lyssnar han på det? Vet han liksom, för jag antar att Pavel Ramel är på något vis inspirationen. Eller
nej, det är det inte. Jag visste inte vad han skulle heta. Jag tittade, vem verkar han vara, så kom Pavel.
Har du ingenting med Pavel Ramel att göra?
Nej, men nu blir det ju det. Han var ung när han sa: jag heter Pavel, jag kan ramla. Sa min son.
Lite fantasi gör guld av vanligt grus. Utan fantasi är snuset bara snus.
Det så ingen komma, eller hur? Att den här podden om Mellanöstern-konflikten skulle liksom avslutas med ett Pavel Ramel-citat.
Man vet aldrig. Lars Leijonborg, senior rådgivare och före detta partiledare. Tack för att du var med.
Tack.
Bob Hansson, poet, föreläsare. Tack ska du ha.
Målare också, numera sedan en vecka.
Josefin Utas, ingenjör, tidigare politiker. Tack för mycket för idag.
Tack.
Mer att läsa på Kvartal och att lyssna på. Fredagsintervjun special. Experter, vittnen, israeler och palestinier intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Våldsspiralen som utlöstes av det som Hamas gjorde förra lördagen har ju präglat nyhetsveckan. I den här specialupplagan av fredagsintervjun hör vi Maja, som överlevde festivalmassaken, en major från den israeliska försvarsmakten, Mellanösternexperten Isabel Schierenbeck och svensk-palestinien Ammar Makbul. Fredagsintervjun special. Och texter på Kvartal. Vera Bersak är israelisk-svensk dramatiker, regissör, som bor i Sverige. Hon har skrivit en personlig text om hur hon som jude i Göteborg tänker och känner för det som händer i Mellanöstern. Hennes försvarsmur har rämnat, skriver hon. Den som hon hade tidigare och som byggde på mantrat: detta hör till det förflutna, det kan aldrig hända igen. Vera Bersaks artikel i Kvartal har rubriken: i Sverige firar de massakrer på barn. Terrorforskaren Magnus Norell har under sin långa karriär mött många militära och politiska ledare i Mellanöstern. För drygt 10 år sedan träffade han dåvarande ledaren för Hamas i Libanon, Dr. Osama Hamdan. Magnus Norell skriver att det primära för Hamas är att hålla liv i konflikten och förhindra fred. Vi ska förinta Israel, var budskapet. Läs Magnus Norells initierade text. I slutet av nästa vecka kommer den också som inläst. Och Kvartals vetenskapsredaktör Henrik Höjer har tittat närmare på en ny undersökning från Gallup som visar vilka av världens länder som är mest populära att migrera till och vilka länder där störst andel önskar komma därifrån. Kartan i Henriks artikel ska ni kolla in. Allt fler vill lämna sina hemländer. Och igår fredag så var det premiär för senaste tillskottet i kvartalbuketten. Anna-Karin Wyndhams brevmöten under vignetten Mellan dig och mig. Det är vår publik som ställer frågor till Anna-Karin och får svar i kvartal. I den allra första, Mellan dig och mig, frågar signaturen Lill hur man som vuxen hittar nya vänner. Det här var allt för idag i veckopanelen efter den här mycket tunga veckan. Jag hoppas att ni har funnit tankegångar och perspektiv som ni kanske inte hade förut och som kan bidra till att vi kan begripa lite mer av det som hände den här veckan och vad som kan ha legat bakom. Nästa vecka, ny veckopanel med ny trio i centrum. Men nu tar vi helg. Jag heter Staffan Dopping.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.